Jag åt det godaste jag har ätit på kanske flera år nu för några dagar sedan. Det var en sån här, alltså en plastkopp med som pasta som man satte så här kokande vatten i och så rörde man om och så skulle det stå under lock i 2 minuter och sen åt man. Och det var så gott så att jag fick tårar i ögonen.
Okej, okay. jag är förvånad. Alltså det känns ju nog som att det måste ha hänt någonting i ditt liv.
Nej, alltså kontexten här är avgörande. Det var alltså ute på Finska viken i en segelbåt. Och vi hade seglat i 7 timmar. Det var halvvägs över ungefär. Och så kom då min kompis med en sån här kopp åt mig som han hade tillrätt nere i kajutan. Och så inleddes den här njutningen. Och när jag då hade ätit färdigt så bara slog mig den här briljanta idén till en restaurang. Som alltså inte är i ett hus utan ute i någon sorts vildmarkspark. Och att det finns olika stationer. Och däremellan då så ska man liksom, man ska klättra över höga stenar. Man ska vada genom träsk. Man ska liksom springa undan vilda djur. Och man ska vara helt som utmattad och trött. Och sen kommer man då till någon sorts litet bord. Och så kommer de med risotto åt en. Mm. Det måste ju vara som, alltså vad de ens serverar. Så måste det ju vara gott. Men tänk då, ja. Om det ännu till är som riktigt otroligt bra jordmat. Vilken nivå av njutning man kan komma till.
Jag gillar den här idén jättemycket. Men jag tycker vi ska ta det ett steg vidare. Det man, alltså de här utmaningarna som man gör. Det bestämmer menyn. Alltså att om du har liksom kastat yxor i prick. Du har sprungit undan vargar. Så det där är liksom, då får du förrätten. Och då får du det här, liksom att allt vad du gör, liksom att det finns liksom 10 saker att äta, men det finns liksom 10 utmaningar du måste klara av för att få äta dem där. Och vissa kanske bara får 4 rätter, medan andra får liksom 8 rätter.
Just det, och som just då någon sån här crème brûlée och efterrätt då, som alla vill ha då, så då måste man typ strypa en bison också med sina bara händer. Det är riktigt nästan omöjligt och livsfarligt.
Har du sett den där videon av den där gamla käggiga gubben i Yellowstone? Alltså jultomten som blir stångad av en bison så han gör en piruett upp i luften.
Ja, jag stötte på det där klippet. Det var ju rysligt.
Ja, det var det. Men en sån ska man strypa för att få crème brûlée. Men, men skulle det inte vara alltså... Det är ju det här ultima... Alltså då har du ju faktiskt liksom kämpat för maten. Och det är också någonting det här liksom primala i att vi människor är ju liksom att vi, det där är ju inbyggt, alltså man ska ju kämpa för maten för att faktiskt uppskatta den. Så att det där ska ju säkert vara, det ska vara både den där njutningen men att det att du har med dina egna krafter gjort dig förtjänt för den här måltiden.
Ja, och sen är det ju en utmärkt så här idé för en dejt också, att man inte bara då får äta tillsammans utan man också får göra och uppleva och liksom kämpa tillsammans. Och så får man liksom krypa då i lera. Och det är ju lite sexigt också. Och sen så kommer de då med någon sorts quiche Lorraine efteråt. Och så är det jättegott. Och så är man också lite kåt då för att liksom man är helt lerig.
Ska man kunna också göra, det blir ju en rolig titel på det här nu. Men om man ska göra lite Hunger Games över det här. Att det är liksom, att det är liksom alla 20 restaurangbesökarna är liksom samtidigt då. På den här ön eller vad det är. Och sen kan man liksom också hindra andra. Alltså så där att nu tar jag din crème brûlée. Alltså att på något sätt att man får kanske någon så här medaljer eller någonting som man sen byter åt kocken och så får man det. Men att du kan ju liksom binda fast någon i en tall och käla alla deras medaljer. Och så får du jättemycket mat istället.
Så det är så här flugornas herre-restaurang.
Ja, exakt. Att vi var dit igår. Men att sen så blev vi ju attackerade då. Det var någon kommundirektör där då som bara hoppade på oss och tog alla våra medaljer. Och, så vi var ju nog jättehungriga sen då. Flugornas herre är kanske inte jättebra namn på en restaurang, men...
Sen var vi på väg hem i bilen, jag och Nico, och vi bor ju i ett så här litet trähusområde norr om centrum, Och ganska så här lugna gator. Och vi kom körande där och fin sommardag. Och så var det några ungdomar som sparkade boll längre fram, såg vi. Och så flög bollen mitt i allt ut på vägen. Och så sprang någon och hämtade den. Och så närmar vi oss. Och så flög den ut på vägen igen. Och så sprang någon och hämtade den.
Mm-hmm.
Och så började vi tänka att gör de det här med flit nu? Alltså ja. Sparkar de ut bollen? Alltså försöker de skrämma bilar? Eller vad siktar ja. De på?
Det nog låter som a dangerous game, det där.
Ja, alltså jätte förstås. Alltså dumt i huvudet på alla sätt.
Mm.
Och så när vi då var riktigt nära så det här kom bollen igen. Inte så att det skulle ha träffat bilen, men så här så att vi som hajar till och som just att vad håller de på med?
Ja.
Så unisont så lyfter jag och Nico våra händer och visar långfingret åt de här ungdomarna genom fönstret.
Ja.
Och liksom grimasera argt.
Ja. Som man gör åt barn.
Ja, no, men idioter var de ju. Och så här. Men så blev det rött ljus.
Ja.
Och så måste vi ju stanna bilen.
Mm. Så höll ni upp långfingrarna fortfarande då? Eller satt ni ner dem när det blev rött ljus?
No, alltså det var kanske så här 50 meter.
Mm.
Och så var det rött ljus. Och så ja. Måste vi stå där.
Ja.
Men de här arga ungdomarna så började liksom springa mot oss. Och vad som... Ja, inte vet jag, alltså de var väl förolämpade eller ja. Någonting. Och det var ju de som hade gjort fel, förstår ju alla nu.
Ja.
Men likväl, liksom, du förstår den ganska tryckta situationen här nu.
Ja.
Och det är ju absurt att man blir så här skrämd av liksom tonåringar.
Mm.
För vi är ju ändå som större och smartare. Och,
men ni blev rädda för dem då?
Nej, det var ju mer så här jobbig stämning. Men sen när man ser att de rör sig liksom mot oss, ett gäng, kanske 8-9 stycken.
Och om man är så galen att man sparkar en boll ut på vägen, så jag menar, det är liksom, då kan de kasta tegelsten i bilrutan. Det är ju inga gränser då.
Ja, och inte hade vi som någon exitplan heller. Utan, för inte hade vi tänkt att det här skulle bli till någonting.
Nej, ni skulle bara, det var bara som ett drive-by långfinger ni skulle göra.
Ja, och ett berättigat sådant.
Ja, drive-by berättigat långfinger.
Ja. Och de närmar sig, och de såg ju, alltså de pratade någonting, de skrattade, de höll på liksom stirra på oss och det här. Vi satt nu där bara liksom tomma på ratten och tittade på det här ljuset och liksom hoppades att vi skulle kunna köra därifrån.
Ja.
Vilket vi ju sen till sist också gjorde.
Ja.
Men det blev ju kvar en sån här märklig känsla av mindre värde kanske, skam. Någonting så här att faktiskt vi är liksom vuxna män.
Men det blev ju på något sätt, alltså för jag tror att nyckeln här är alltså att det var ett drive-by långfinger. Alltså att det är någonting man gör i affekt och så går det över. Alltså att, men nu när det blir rött ljus så blir ni liksom att sitta i den där impulsen. Och man vill ju inte hållas i en impuls. En impuls ska liksom komma och fara. Men nu blev ni liksom, ni blev att älta det där vad ni gjorde.
Ja, det där är sant. Det är ju som med allting som vars effekt är så här tänkt att liksom bara existera i ögonblicket.
Men vet ni ännu alltså vad de höll på, alltså att var det medvetet de liksom sparkade den bollen, alltså att de på något sätt
helt uppenbart var det medvetet och så här just pojksträck.
Men tror du det var det ju... ville de arga upp bil för, alltså sådär att gjorde ni det som de hade hoppats, alltså att de hade hoppats att någon skulle bli arg så att de sen skulle få liksom komma och hota och vara stora mot någon. Alltså att ni, jag tänker att om ni gick liksom rakt in i deras fälla.
Jag minns, det fanns en i högstadiet som så här gick omkring och provocerade allihopa och bara väntade på att någon skulle slå det första slaget
ja.
Så att han sen fick börja liksom misshandla.
Ja.
Lite som en sån energi kanske det var.
Ja.
Inte tror jag heller att de hade någon liksom plan, men det är ju det att de var så många och de var också så här gränslösa, så de hade inte något besvär av att de inte hade en plan, utan de bara gick på, alltså jag antar att om de skulle ha hunnit fram till bilen så skulle de kanske ha bara stått där och stirrat på oss eller någonting, kanske knacka så här överlägset på bilrutan.
Ja.
Jag tror ju inte att de skulle ha slitit upp dörren och dragit ut Nico.
Men om de skulle ha kommit och knackat på bilrutan, vad skulle ni ha gjort då? Skulle ni ha visat fingret igen då? För liksom när man en gång har visat långfingret så känns det som att man kan inte göra det på nytt. Alltså att man måste bara vara, man måste liksom faktiskt fundera mycket när man visar långfingret, för det är liksom, det är nog någonting man gör och sen sticker man. Men om man visar långfingret och är kvar, så då kan man inte liksom visa långfingret igen. Det är liksom förbrukat det då.
Man borde ju förstås ha som veva ner rutan och börja som säga att det här som ni håller på med nu, att det är som ett, det är straffbart, och om ni gör det en gång till så ringer vi polisen. Det är ju så man borde ha gjort kanske.
Varför visar du vitt och långfingret då?
Skulle de säga.
Ja, det är inte så ofta jag visar långfingret åt någon. Men man,
det
man
lät ju nog. Du beskrev just att du och Nico unisont direkt får långfingrarna upp. Liksom som att det är någonting som sker varje dag som en reaktion på någonting. Så det låter ju nog som att det är någonting som inte är långt bort. Men vad ska ni göra? Ska ni flytta från Kottbyn då?
Nej, vi måste ju köpa en ny bil eller åtminstone omregistrera bilen nu. Men vi blir nog kvar. Men det är nog den här energin i ett gäng med tonåriga pojkar som aldrig upphör att vara lite så här obehagligt.
Nej, och det är svårt. Alltså jag vet inte heller liksom att om det är ett tonårspojken som sparkar en boll rakt framför en. Det finns 9 sätt att göra fel på. Och det finns kanske 1 sätt att göra rätt. Hur man hanterar den där bollen för att bli accepterad av det där gänget. Och jag tror att det är nog liksom att alla blir nog liksom haja i den situationen. Det finns ju sådana som har bara på något sätt det där intuitivt, och som tar man emot bollen och gör någon sån här cool Ronaldo, sån här rainbow flip eller vad det heter tillbaks, och så jublar de och applåderar de där pojkarna och nickar så det är uppskattande mot en, och så går man vidare. Så det finns ju sånt. Sådana som kan göra det. Men att de flesta så är ju just sådär att man visa fingret eller så sparkar man bollen helt åt helvete i misstag. Men att man blir, det är en ganska utmanande situation nu.
Men det är ju också på 90-talet, skulle jag nu ha sett 2 medelålders män som visar fingret åt mig, så nu skulle jag ha blivit lite kärrad av dem och inte börja som charge mot dem.
Nej, men det här var ju såna där liksom hårda Kottby-ungdomar, så att man måste tänka sig att det var nog liksom andra. Jag tänker att med en tupp till exempel, så då ska man ju trycka ner dem i marken och sätta sig över dem, och så ska man liksom trycka näbben liksom riktigt ner, och så ska man vara så några minuter tills de liksom förstår att det är jag som är liksom den stora tuppen. Så det är ju någonting ni ska kunna testa nästa gång kanske.
Alltså att jag trycker ner deras nacke i liksom leran.
Mot fotbollen, så att de på något sätt förstår att du, det är, ni ska inte komma hit till Kottby, att här är det du som bestämmer. Och sen när du känner att okej, nu slappnar de av, så då är det inte något problem mer.
Men skulle det bara finnas en topp, så skulle man kunna kuva den. Men då det finns så många.
Det är nog intressant överlag, alltså med gäng av tonåringar. Alltså det är ju nog en sån där, det är ju ingen som har bra erfarenheter av det. Alltså det är ju någonting som händer med tonårsgäng, och framförallt när det är kanske så där sommar, att man är ledig, det är andra rutiner, man har ingenting att göra, man växer lite olika, så att man vet inte vad är liksom hierarkin nu, man utmanar varandra. Det är ju nog liksom så där upplagt för konflikt.
Ja, och det är ju alltså stereotypt är de ju så här rastlösa och liksom just lite gränslösa och så här, men de är också så här moraliskt ambiguösa. Jag vet att i SE var det ju en sån här, alltså en följetong då, alltså att församlingens präst blev trakasserad.
Jag kommer ihåg, det var en massa insändare om det.
Ja, det var en följetong i lokaltidningen. Alltså tonåringar som körde moped nattetid utanför prästens hem, så att han vaknade och stördes av det här. Och det här höll på jättelänge, och han köpte väl det så bra han kunde också då via insändare, så att man blev medveten om det här. Och sen var det ju då en sån här jättefin historia då, att någon av de här killarna hade knackat på hos honom och gett honom, tror jag, choklad eller någonting, och sagt att vi är ledsna, att nu ska vi inte göra det här något mer, och att det var dumt av oss. Och så blev det här då som en sån här solskenshistoria.
Va?
Och så var man att, ja, så var det.
Var det så? Var det inte att han flyttade bort?
No, sen fortsätter ju det här då att typ veckan efter den här solskenshistorien så fortsatte de ändå köra nattetid. Och liksom, nu skrattar jag för det här är ju ledsamt för det slutar ju alltså med att han måste flytta.
Ja, men det var det jag kommer ihåg.
Ja. Ja, men att just den här att det är som inte någon plan där och det är inte riktigt någon så här konsekvens eller någonting utan det går lite som vinden hit och dit.
Ja, men det var ju någon förälder då som hade tvingat barnet att göra det där, men att barnet brydde ju sig inte det. Men det här är väl nog liksom så här, om du blir trakasserad av ett mopedgäng så det är väl egentligen det bästa man kan göra är ju att så långt som möjligt ignorera det. Alltså att så fort, vilken reaktion du än har, om du då visar långfingret eller skriver insändare, så då, har du, då gör du ju det som de vill. För då har de en möjlighet att trappa upp. Alltså att det finns väl inte, du kan inte riktigt reagera på det. För om du gör det så blir det bara värre.
Ja, men det beror ju på hur gränslösa de är, för att om de bara trappar upp och så till sist då så kastar de in en sten.
Ja, men då ska man ringa polisen. Man ska inte springa ut i kalisre och skrika.
Och inte visa fingret.
Nej.
Ja. Nej, men det är ju också någonting med det här att man måste sätta en personlig gräns, annars förlorar man sin egen integritet lite grann också. Att jag tänker inte
att det är väl det att kids skiter väl i det. Alltså som att det är så där att jag menar, du kan ju inte heller liksom resonera med en idiot. Alltså så där att du på något sätt försöker applicera logik och förnuft där det kanske inte finns möjligheten att ta emot det. Och det är ju det som gör att det blir svårt.
Ja, man kan inte spela schack med en duva för att duvan typ skiter på brädet och
ja,
väntar alla
pjäser. Ja, det finns något så här fint citat, men det är precis det. Och så säger den att den vann till sist.
Men jag hade på något sätt trott också att tonårsgängen har förändrats över åren. Att ja. De är hemma och spelar och får ut sin rastlöshet liksom framför dataskärmen. Mm. Eller överhuvudtaget, de har blivit så här mera hemmasittande.
Ja, alltså på ett sätt, men jag tror nog det är nog, ja, jag tror nog inte att den där gängbildningen har nog inte försvunnit. Jag har på något tänkt också alltså på något sätt att det blir en sån där chock också när man själv blir äldre. För att jag på något sätt upplever ju att nej, men jag vet nog hur man pratar med dem och att jag är ju inte något mycket äldre och sådär. Och att liksom att come on, att jag är ju cool jag. Och att man på något sätt har den bilden av att liksom att jag kan prata med dem. Och sen när man på något sätt försöker det och så får man liksom helt annan reaktion eller man på något sätt att man märker att okej, det här det, liksom jag har ingen kraft här. Så det tycker jag det är ganska svårt att smälta också. Och det är någonting som jag kanske känner att jag kanske lite håller på och förlorar en sorts touch som jag upplever att nej, men det där har jag nog alltid haft. Men jag vet inte. Det kan hända att det är som en sorts så här ungdomlig magi som man bara har liksom tillgång till. Att den är liksom finit, den där. Och sen på något sätt så generationerna glider ifrån varandra och till sist så den gamla magin funkar inte längre.
Ja, men Ted, du har nog förlorat den tror jag för 20 år sedan. Alltså nu är det ju när man är 22 så då blir man
ja,
ju
men
gammal.
Ja, men jag har ju lippis och t-skjorta ännu. Alltså att jag upplever att jag är inte så långt, jag går inte klädd i frack och sådär. Att jag är inte så jättelångt från deras vardag. Så att jag upplever att jag har liksom hållits ändå lite kvar. Jag har spelat spel och sådär.
Jag ser bara att ett tonårsgäng kör med moped utanför er och så kommer du ut i frack och försöker prata med dem.
Nej,
på
något
här,
sätt, på något sätt,
så ungdomligt sätt.
Det känns ju sådär att om ens reaktion är att skriva insändare så då sitter du ju nog i frack och gör det. Det känns så. Eller prästskrud då. Men att ändå liksom att jag är inte liksom superlångt ifrån det.
Nej, men alltså nu i min ålder och kanske då för att jag är pappa så alltså min instinkt är ju att jag måste ju prata med föräldrarna för det är ju de som måste ta itu med det. Det är ju någon annan som kan göra det än föräldrarna. Och de ja. Kanske inte heller har makten men det är nu deras ansvar ändå.
Ja, nej jag har väl alltid på något sätt men det är ju liksom min syn på barn och ungdomar och sådär är ju att jag upplever att man ska inte behöva ändra sättet som du kommunicerar på utan att du ska kunna liksom prata precis som du pratar med en vuxen, med liksom en helt vanlig människa. Och på något sätt, det har jag alltid tänkt att, nej, men att nu kan jag prata med dem då. Medan vissa är ju så där att man börjar liksom, nej men lilla gosse, förstår du inte? Alltså att man direkt sätter sig på den här frackpedestalen och skriker i megafon. Men att om du inte gör det, utan att du är liksom från en moppe till en annan, så då ska man liksom, ja, få förståelse. Men jag har inte, det är så lite ungdomsgäng som stryker här i Pormo också, så att jag har inte liksom kunnat pröva det där.
Ja, men det är nog svårt. Jag läste en roman skriven av en tror jag 80-årig man, en ungdomsroman.
Ungdomsroman av en 80-åring?
Ja, och det här är en kollega som jag beundrar på många sätt, men jag blev överraskad när han skrev en ungdomsroman. Och den inleddes med meningen, om jag får citera den nu.
Mm.
Det är alltså två tonåringar som skriver brev till varann.
Utspelade sig i modern tid?
Ja, idag.
Ja. Ja, och de skriver brev?
Ja. Hoppas du har det coolt och är på hugget med plugget. och det är ju som det, alltså
ja.
Friskt vågat, men tyvärr ingenting vunnit där.
Nä. Oj då.
Men det är nu kanske next level. Men det är ju kanske då att liksom sitta i frack och försöka prata med.
Ja, då är det frack. Och då förstår jag ju, liksom, då blir man, då sparkar de ju boll i ens huvud när det är så. Men det där känns ju nog som att det där är ju som en intuition som man bara måste ha. Alltså där kan man ju inte göra. Det är så mycket psykologi i det där också. Alltså att om du blir omringad av ett gäng ungdomar. Och nu tänker jag att de ser ut lite sådär som är Grease, så att de kommer med läderjackor och fina frisyrer och sådär. Så att det handlar ju också om att du måste ju också veta vem du ska rikta dig till. Du kan ju inte liksom prata till gruppen, utan du måste på något sätt på en sekund så måste du psykologiskt fatta, okej, vem är det nu som har makten i den här gruppen? Vem är det jag ska vända mig till? Vem är det som jag måste få på min sida nu som har makt över de andra? Och det där är också någonting som är svårt att avgöra. Tycker ni det är coolt att sparka en boll framför bilar? Då är man inte riktigt på hugget för plugget. Jag minns att jag läste en artikel om elefanter. Alltså att hur det var ett problem, alltså när tjuvjägare dödar så många stora hannar, elefanterna då. Så då blir det ett liksom problem med de här gängen av unga hannar. Elefanter.
Aha.
Att de
saknar någon sorts sån här ledare då, eller någon, ja, alltså de, auktoritet.
De saknar auktoritet, så att de blev liksom de just så där gick omkring med sina snablar och sparkade bollar framför bilar och så där. Alltså att de ställde till med problem, för att det fanns inte någon så här stora elefanthanar som kunde liksom stånga dem så att de betedde sig.
Och så kommer två flamingor och visar fingrar åt dem.
Ja, alltså det är ju klart att de blir frustrerade då. Och så börjar jag tänka på det också, att hur, om man jämför liksom med Pormo och Kottby så där, att det, och kanske mer hur det var förr på savannen. Alltså att de här ungdomsgängen som liksom drev omkring, så att förr i tiden så folk får ju inte någonstans, utan att de här ungdomsgängen blev ju kvar. Alltså att om man drev omkring då i ett stort gäng, så sen växte man ju upp i det samma gänget, och så började man bo då med det samma gänget, och så blev det liksom att samhälle byggdes upp kring det samma gänget och den hierarki som hade varit där då. Och det var kanske är det som har varit på ett sätt det här evolutionära i det, liksom att man stöts och nöts i det här gänget och testar var gränserna går och utmanar varandra, för att man sen ska på något sätt kunna fungera i ett samhälle. Och det där har ju lite gått förlorat idag, eftersom det är ju väldigt få ungdomsgäng som på något sätt håller kvar. Här i Pormo kanske det finns sådana, för att här är det ju ändå liksom att man är över bondgårdar och stannar kvar och sådär. Men att överlag så folk studerar, flyttar och sådär, att de upplöses. Och då känns det som mer som att, men vad var poängen med det? Men förr så kanske det fanns en poäng.
Ja, men det finns väl många syften eller många funktioner i att ha ett gäng, och speciellt när man är ung. Alltså man har status, man har vänner, man.
Men det får ju inte gå ut över andra, inte oskyldiga bilister. Kanske staden skulle kunna anställa liksom några så här alfahannar, alltså elefanter som skulle kunna liksom gå omkring i Brunnsparken och Kottby och så där och liksom bröla och liksom bara trampa sönder liksom såna där ungdomar, liksom kingra de här ungdomarna, så att så fort de ser, de liksom dresserade att de får inte vara mer än tre på ett ställe. Är de liksom mer än tre, så då liksom springer de rakt in i hopen, så de far åt olika håll.
Ja, men vem, det måste ju vara någon som de respekterar. Det minns jag en gång, jag och Nico satt vid Eirastranden och säkert drack något vin eller någonting. Och där bredvid så satt det några tonårspojkar och hade massa oväsen och vi var arga på dem. Och sen så började de också slänga skräp i havet.
Oj, oj.
Och vi tyckte att, alltså, ja, de var liksom lite för så här toppkycklingar för att vi skulle våga gå för, så här.
Men du skrev en insändare åtminstone.
Nej, men sen så historien fick en överraskande vändning när artisten Alma kom gående förbi.
Ja.
Och då hoppade de här tonårspojkarna upp och gick fram och ville prata med henne och ville ta selfies och var som sina bästa jag igen på något sätt.
Och då dundrar en elefant ut ur buskarna.
Men så, alltså det borde ju vara någon sån här Alma då som är som, ja, liksom alfa då och som får curry på dem.
Ja, så att man ska använda liksom artister som någon sorts sådana där som flyger in liksom att när gängerna blir för jobbiga. Jag tänker ändå på den här restaurangidén som vi hade i början, alltså med den här Flugornas Herre och Hunger Games, att no, det är ju lite Flugornas Herre om man skulle liksom ha tonårs... Alltså, det finns ju liksom risken att man ska få äta till den här restaurangen, så då är det de här tonårsgängen som då liksom som buntar ihop sig och det är de som käl alla medaljerna och så äter de då 100 crème brûlée och ingen annan får någon mat.
Pisanoxarna blir liksom utrotade i den här parken.
ja, så man borde, det borde kanske vara så här... antingen så här frackkrav eller sen alltså... att man måste vara 18 plus för att få äta till den här ön.
Ja, när du utvecklade den här idén lite för långt, alltså min ursprungliga idé var ju bara det här att det är godare när man är ute på äventyr. Mm. Allting smakar bättre då.
Men kan man tänka så då att liksom det var ju ett litet äventyr då som du och Nico var, alltså då när ni visade långfingret och så där och stannade vid rödljuset, att kan man också se att det är det som gör livet lite godare då? Att det var lite, det pirrade till lite och det var lite jobbigt och ni blev liksom till små flamingon en liten stund. Men sen när ni kom hem i trygghet så då var liksom livet lite bättre. Då var yoghurten lite godare.
Ja, eller skulle det här ha varit som en sån här invecklad förrätt? Att man, alltså man vet inte hur man ska anlocka förrätten. Men ja, att om man visar fingret av dem här så då springer de efter en.
Ja.
Och så när man tror att de ska hacka en och liksom man har adrenalinet på 200 så då ger de en istället någon sorts skaldjursplatå.
Ja, alltså att kontexten, alltså att när man verkligen inte förväntar sig skaldjursplatå så är det ju jättegod. Det pratas ju också om att sådär att när man är liksom på death row och ska avrättas så är den där liksom sista måltiden måste ju vara väldigt speciell. Att skulle man kunna dra det så långt också att man på något sätt blir anklagad för något brott som man inte är medveten om att man har gjort och så hamnar man ändå på livstid, man är länge, alltså flera år i fängelse och sen är det då ska du få din sista måltid. Vad vill du ha? Nej, men jag tar nog nå lövbiff och nå franska. Och sen är det ju jättegod då. Och sen är det så, okej, okay, no, men take me away till stolen nu då. Och så är det, nej men du är fri att gå. Det här var huvudrätten. Då skulle det vara en otrolig restaurangupplevelse.
Man får ta tjänsteledigt.
Pappa, var har du varit? Jag har varit på restaurang i 12 år.